Först ska jag hålla en lite längre inledning. Sen ska jag läsa en text ifrån Bibeln och sen ska jag predika. Först vill jag säga att jag är oerhört glad att få vara tillbaka i tjänst. Jag har varit föräldraledig sedan 1 april och har nu gjort min första riktiga vecka i tjänst. Så jag har firat ganska många gudstjänster där bak i barnvaktsrummet. Jag vinkar till er. Jag vet precis hur det känns. Man får ungefär med var tredje mening. Och så pusslar man ihop en predikan och det. Och så tänker man, undra vad han sa egentligen. Men det brukar vara bra. Och det är en jättebra och nyttig, tror jag, att få se församlingen från lite olika håll. Den ser ju annorlunda ut härifrån än där bakifrån i det akvariet. Men det är så roligt att få vara tillbaka och jag ser verkligen fram emot den här hösten. Och jag tror att den här hösten är väldigt viktig för den här församlingens framtid. Och inför det så kan jag ärligt talat känna en ganska stor ödmjukhet och kanske ett visst mått av rädsla. Och det beror ju på att det som hände i våras, när vår församling fattade beslut och hade också en omröstning om hur vi ska hantera frågan omkring samkönade äktenskap, samkönad vigsel. Det vi visste var att i just den här frågan så finns det olika uppfattningar i vår församling. Och jag tror att alla som var delaktiga i det här beslutet tyckte att det var smärtsamt att se så tydligt olika det blev när vi fattade detta beslutet. Så när jag nu de senaste veckorna har samtalat med olika människor här i församlingen, så har några, absolut inte alla, men några stycken sagt och gett uttryck för att det har varit en tuff period. Det har varit, man har känt att det har funnits spänningar i församlingen, och därför tänker jag att jag vill adressera detta direkt. Därför att min övertygelse är att när en församling som den här hamnar i ett sånt här läge, så är det två saker man måste göra. För det första så måste man ta tid till att reda ut om det har hänt någonting. Vår målsättning är inte att alla ska tycka lika. Vi är inte den typen av åsiktsgemenskap. En sån kyrka är vi inte. Men om det har sagts hårda ord, om någon känner sig stukad, så behöver sånt redas ut. Och vi behöver ta tid till att få komma igen. Är det så att man har haft vänner i den här församlingen som man tidigare umgicks med friktionsfritt, och man känner att det har hänt någonting för man råkade hamna på varsin sida i det här diskussionen, samtalet, då kanske det är läge nu efter sommaren att ringa dem och säga, du, nu kan vi väl ses igen. Jag tror att det här är det första steget, att våga mötas, att våga samtala, att lyssna och att komma in i de här samtalen med en ganska ödmjuk inställning. Berätta hur du ser det. Berätta hur du tänker. Hur har du upplevt detta? Att lyssna på någon som inte kanske tyckte exakt likadant som jag i just detta. Det tror jag är det första. Det andra som jag tror att vi måste göra som församling, det är att påminna oss om vad är det egentligen vi som församling finns till för. Vad är det vi ska göra? Alltså att ta ett steg åt sidan och ägna oss åt de helt grundläggande frågorna. Vad för slags kyrka är vi? Vad är vårt egentliga uppdrag? På engelska säger man ju, vi behöver gå back to basic. Och jag tycker det är bra. Det finns ingen sån slagkraftigt uttryck på svenska. Men vi behöver liksom tillbaka till det grundläggande. Och därför att om vi som församling ska kunna gå styrkta ur en sån här erfarenhet, det vi har varit med om, och jag tror att vi kan göra det, då måste vi hitta det som är gemensamt. Det som vi delar. Och vi måste göra det på ett sätt så att det kan skapa engagemang. Vi måste hitta tillbaka till kärnan i vår tro och kärnan i vårt uppdrag. I Ordspråksboken kapitel 29 och 18 så står det i den svenska översättningen att utan profeter förvildas folket. Och det är en lite speciell översättning. I nästan alla andra språk som jag har kollat upp så står det, och framförallt på engelska, så står det ungefär så här. Att utan vision så sprids folket ut. Alltså utan en gemensam bild av vad det är vi ska göra så skingras man och går åt olika håll. Och därför tror jag att det är vår uppgift att tillsammans påminna oss om, ja men vad är det vi gör? Vad är det vi håller på med? Hur ser den bilden ut av framtiden som vi går emot? Och jag tror att det är det som gör att vi kommer att känna en stark gemenskap och en förnyad glädje. När vi enas kring den bilden om framtiden. Och förhoppningsvis så kan den skapa en passion och en längtan om att få vara med och förverkliga det som sägs där. Så de här två sakerna måste vi göra. Vi måste försonas om det har hänt saker. Och vi måste framförallt ägna oss åt framtiden. Tillbaka till det grundläggande. Back to basic. Och det är det som jag vill ägna den resten av den här predikan åt. Och därför vill jag läsa dagens bibelord ifrån första Korintherbrevet kapitel 9, vers 19-27. Det är aposteln Paulus som skriver ett brev till en församling. Och lite grann så tror jag att han, efter att ha diskuterat olika praktiska frågor i det här brevet med församlingen, så kommer han tillbaks till den här tanken om, liksom, men vad är det egentligen som vi håller på med? Och så skriver han så här. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag varit som en jude. För att vinna de som står under lagen har jag varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna de som är utan lag har jag varit som en som är utan lag, fast jag är inte utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, men vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Och så kan vi ta en titt på vers 22 och andra delen en gång till. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Och när jag funderar, och jag skulle vilja inleda det här samtalet som vi naturligtvis ska ha gemensamt om vad är det som är det viktigaste i den här församlingen, med att påpeka detta. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Och min dröm och min önskan och min vision, det är att det här ska vara sant om den här församlingen. Att vi är en församling där vi gör allt som står i oss, i vår makt. Allt vi kan för att åtminstone få med och få bjuda in en till tro. Att få bjuda in en till församlingen. Och att det är det som kännetecknar oss i den här församlingen. Därför att jag tror att det är så här. Att alla församlingar delar ett gemensamt uppdrag med hela den världsvida kyrkan över hela världen. Och det hittar man naturligtvis inspiration för i Jesu utmaningar, i Jesu undervisning, i Bibelns berättelse. Men sen tror jag också att det är så här att varje speciell särskild kyrka och församling har någon slags uppdrag och inspiration att göra. Alltså att det finns en specifik tanke och plan för just den församlingen. Vi var ute några dagar på Hönekonferensen. Jag vet inte om ni vet vad det är, men det är en stor kristen konferens. Man samlas i ett stort tält och befolkningen på Hönö tiodubblas under några dagar. Och så samlas man till stora gudstjänster där. Och ganska många från Fiskebäck åker dit. Och jag tänker att det är fantastiskt att få komma dit och gå på de här gudstjänsterna. De gör mycket aktiviteter för barnen och så vidare. Och så tänker jag, det är ju den församlingens särskilda kallelse. att ordna den här konferensen en vecka varje sommar. Och man jobbar hela året för det. Och det är en ganska liten församling som egentligen har ganska små resurser ekonomiskt och på andra sätt. Men man gör en jättesatsning för man tänker, vi har en unik möjlighet på den här ön. Vi kan göra någonting så att det blir till välsignelse för många, många fler än för bara oss själva. Och så gör man detta för man tror att detta är vårt uppdrag. Det finns andra församlingar där man satsar väldigt, väldigt mycket på viss typ av socialt arbete. Därför man befinner sig på en plats där det här är det viktigaste som vi kan göra. Sakerna finns precis utanför våran dörr och det är där vi måste lägga allt vårt krut. Det finns andra församlingar som varit med och förnyat musiktraditionen. Många av de sångerna vi sjunger här på söndagarna har skapats i vissa sammanhang där det har varit sådana platser där man liksom, här skapas det ny musik. En sån församling kan vara, ha en sån kallelse. Och jag tror, inte som det enda, men jag tror som en mycket viktig del av den här församlingens specifika kallelse och uppdrag, så är det att hjälpa människor att komma till tro. Och det var det första jag fick lära mig när jag kom hit, att det är många som finns här i församlingen som har kommit hit på olika sätt. Inte bara för att man har vuxit upp här eller för att ens föräldrar tvingade med en, utan man kanske har gått en alfakurs, man kanske har gått i konfirmationen, man har på andra sätt hittat hit. Och det tyder ju på att den här församlingen har en sån erfarenhet. Och jag tror att detta är en helt avgörande del av det. Och när jag funderar på detta så tänker jag så här. När vi bjuder in någon, vad är det vi bjuder in till? Och då tänker jag så här, det finns två saker. Dels så bjuder vi in någon till en viss slags kultur. Och dels så bjuder vi in till någon slags innehåll. Och låt oss försöka hålla de här två sakerna, kultur och innehåll, i luften samtidigt. Alltså kultur, det är någonting som man inte riktigt kan sätta. Det är inte, redovisas inte så tydligt, utan det är en kombination av en slags känsla, av en atmosfär, av en inställning. Och jag vill säga någonting om det först. Alltså i en församling där man bestämmer sig för att vi vill göra allt för att kunna bjuda in någon, då skapar man ju en kultur som gör att det är lätt för nya människor att kunna komma dit. Och vad är det då som kännetecknar en sådan kultur, en sådan atmosfär? Det finns säkert många saker och jag tror att ni kan komplettera den här listan jättebra. Men jag vill bara ta upp två saker som jag tycker är viktigt och som framkommer väldigt tydligt också när man läser i Nya Testamentet. Den första punkten kallar jag för ärlighet eller en stort mått av sanning. Lite längre fram. Under hösten ska vi jobba med ett tema som vi har kallat för förvandlad. Att det finns saker i våra liv som vi själva inte klarar av att ändra på. Och bara Gud kan förvandla. Och då kommer vi bland annat, och jag har jobbat med det mycket i veckan här, så jag har det i huvudet, syssla en del med en bibelbok som heter Första Johannesbrevet. Och där finns det, där gör han en nära koppling mellan att tala sanning, att vara ärlig, att vara uppriktig. Och min kontakt med Gud och min kontakt med andra människor. Vi ska gå in på det lite mer i detalj. Men den grundläggande tanken är ju detta. Om jag vill få kontakt med någon så krävs ju det ett slags möte. Och detta mötet kräver en ärlighet och en uppriktighet. Annars så uppstår ingen kontakt. Om ni föreställer er att jag ställer mig här mitt emot en människa. Men istället för att vara den jag är. Håller upp en slags fasad eller en mask framför mitt eget ansikte. Och den andra personen också gör det. Då uppstår det naturligtvis inget möte. Utan då är det två stycken fasader, två stycken masker som möts. Och det uppstår ingen kontakt, det uppstår ingen gemenskap. På samma sätt lär vi oss i gudstjänsten. Och därför till exempel när vi firar nattvard så brukar vi alltid be en bön. Om sanning, om renhet, om ärlighet, om förlåtelse. Att det ska inte finnas någonting mellan mig och Gud. Därför att då sker inget möte. Om jag försöker hela tiden leva i någon slags föreställning som inte är sann. Så uppstår inget möte mellan mig och Gud. Och så gäller det också med andra människor. Och så gäller det också när man bjuder in människor till till tro. Om vi som gör det inte är väldigt ärliga så kommer det inte att uppstå något slags möte. Det kommer inte uppstå någon kontakt. Och det blir inte en inbjudande atmosfär. Och det tror jag är den ena delen av detta. Och sen tror jag också att i detta, jag menar i den här församlingen har någonting på 620 medlemmar. Det går lite upp och ner hela tiden så att jag har inte den exakta siffran i huvudet. Men någonstans där. Och det är klart att det ser ju väldigt olika ut för alla. En del kanske kämpar mycket med sin tro. Man kanske har mycket tvivel. Och då är ju så att då ska ju det också på något sätt få komma fram. Det ska inte ges en bild av att den här kyrkan är en perfekt kyrka. Där alla alltid har liksom, allting är enkelt med tron. Och alltid, jag kämpar aldrig med någonting. Det ger ingen sann bild. Då kan inte ske något möte. Då kan inte hända någonting. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att det kan också vara precis tvärtom. Och det kan vara samma personer men en annan fas i livet där man tänker att det finns inget härligare eller häftigare än att jag får tillbe Gud, att jag får uttrycka min kärlek, min tacksamhet. Alltså ingenting är mer verkligt och sant i mitt liv än att Gud finns och jag vill bara ge mitt liv för honom. När vi sjunger sånger så vill jag bara ge mig hän. Jag skulle vilja ställa mig upp och liksom, ja Gud, liksom så. Och det är också ett uttryck som behöver få utrymme. Och därför tänker jag så här att en kultur som bjuder in nya människor och som därför är ärlig, det är ju en kultur med en stor spännvidd inom samma kyrka. Att det samtidigt finns kanske utrymme för tvivel, ifrågasättande och stor hängivenhet och tilltro till Gud. Och ska vi vara ärliga, och det gäller i alla fall mig själv, så finns ju precis den här spännvidden också i ens eget liv. Och drömmen är naturligtvis att jag och du ska få utrymme för båda det här i vårt eget liv. Ärlighet, sannhet, stor spännvidd, det är det första. Den andra saken i en sån kultur, det är naturligtvis detta att man sätter sina gäster först. Man lever i olika perioder i livet. Men jag, den perioden som jag lever i just nu, den präglas ganska mycket av barn. Vi har 4 egna. Och ofta när jag hämtar från dagis så är det liksom 6, 7, 8, ibland 9 stycken som sätter sig runt bordet och ska ha mellanmål när man kommer hem. Jag vet inte riktigt hur det går till, men det var en som skulle hänga på och sen skulle han i sin tur gått hem med en annan kompis och då kom den också. Ja, så fungerar det i alla fall i vårt hem. Och därför har vi sagt så här. Hemma hos oss. Att vi vill att det ska få vara så. Därför vi tycker att barnen är viktiga. Vi tycker att deras kompisar är viktiga. De får naturligtvis inte göra precis vad som helst. Det finns givetvis regler och så. Men det är inte så att vårat hem inte tål 9 monster som bara väller in och härjar runt. Det måste göra det. Och gör det inte det så får vi liksom ändra på det. För det tycker vi är viktigt. För vi vill sätta dem som är gäster liksom först. För det tycker vi vill att de ska känna sig hemma. Att de ska tycka det är roligt att komma till oss. Och så märker man ju när man kommer hem till någon annan. Att man märker ju om de tycker att vi är till besvär. Eller om det är roligt att man har kommit. Alltså man märker ju om den som är på besök på något sätt hamnar i fokus. Att man är gästfri. Att folk frågar, folk är intresserade. På samma sätt kan man ju vara i en församling. Alltså när en människa är på väg till tro på väg in i gemenskapen här i församlingen. Så kan det ju vara så att man kan liksom tycka att vad besvärligt. Kommer det en sån till som inte vet när man ska stå och sitta ner. Som inte vet om man ska ta eller lägga pengar i den där lådan. Jag menar, det kan ju vara vad som helst. Och man kan tycka att det är besvärande. Eller så kan man tycka att vad roligt. Nu ändrar vi, nu möblerar vi om, nu ordnar vi. Så att de som är här på besök får det så bra som möjligt. Därför att de vill vi ska liksom få en del av detta. Därför vi gör allt vad vi kan för att vinna någon. En sån kultur vill vi ha här. Jag var med om en rolig sak i somras. Jag fick ett telefonsamtal från Madeleine som är med i leder söndagsskolan. Hon är ju från Vrånge som är en ö som ligger utanför. Jag säger hela tiden självklarheten men som är för er det, men det är inte det för mig. På Vrånge finns det en missionsförsamling som inte är så stor och de har ingen egen pastor. Så de ringde mig och sa så här, vi har en deal. Om du får bo en vecka i lägenheten i vår kyrka så predikar du på söndag. Ja, det är väl en bra deal tyckte jag. Och det man ska veta då är att det finns ju många ställen som är härligt på den här Vrångön. Men missionskyrkan ligger på den bästa platsen. Längst ut, längst upp på klippan. Och man har hela Västerhavet som utsikt när man kliver upp på morgonen. Och det är en fantastisk plats att vara på. Åk dit om ni inte har vatten. Så det var roligt. Och en av de första dagarna vi var där så gick jag och min son Otto och spelade fotboll. Och Tilda var nog med också. Och så stod vi och spelade fotboll. Och så kom det två trevliga damer i den övre medelåldern cyklades på damcyklar. Och så stannade de mig och frågade, vet du den här adressen? Var ligger den någonstans? Så, nej, jag vet ingenting. Jag har bara varit här en dag. Jag visste inte ens att gatorna hade namn. Jag trodde man bara liksom att adressen var granne med Pettersson eller sådär. Men det är klart att de har namn. Jag har inte ens kollat på det. Så jag sa, jag kan inte hjälpa dig. Och då blev de väldigt, jaha, hyr du också här? För de var också helt nya på ön då. Ja, de hyr också. Ja, vad hyr du då, sa de. Jaha, sa jag. Jag hyr i missionskyrkan. Jag fick säga som det är. Jag skulle predika om ärlighet. Jaha. Kan man hyra där? För vi skulle så gärna, vår son skulle vilja, kan man hyra missionskyrkan? Ja, sa jag, det är jättebra att bo där. De hade bara ett enda litet krav. Och det var att man predikade på söndag. Oj, sa de. Så tittade de på mig. Och så sa de, och detta var så härligt, jag minns det. Ska du göra det? Och då kände jag så här, detta håller på att utvecklas till något jättebra. Ja, är det inte klokt, sa jag då. Jag vet inte riktigt vad som hände med ärligheten. Tänk att jag ska predika där. Det kommer nog bli en händelse de aldrig kommer att glömma. Ja, när är det, sa de. Ja, det är på söndag. Ja, vad synd, sa de, för vi måste åka hem på lördagen. Annars, ja men ni är hemskt välkomna dit. Så va? Men sen så var jag tvungen till att säga, men jag har faktiskt, det är inte som det ser ut. Jag har predikat någon gång förut. Och jag är faktiskt pastor i vanliga fall också. Jaha, då var det inte så roligt länge, tyckte de. Men de var liksom inne på det lite, att de kanske också ville testa det. Och då kom vi och pratade lite grann och det visade sig att de bodde här på fastlandet, inte så långt härifrån och så vidare. Och så tänkte jag så här att, ja men tänk om det är så att de faktiskt ändå dyker upp på den här söndagen. Men då måste ju allting i gudstjänsten vara så att de känner sig välkomna. Alltså, plötsligt kände jag så här, kontrollbehov liksom. Nu måste jag veta exakt vad som händer i gudstjänsten. Hur blir det med sången och musiken? Vem är det som leder? Hur gör ni liksom? Det kanske kommer två stycken som är helt nya. Och detta kanske är deras första och enda chans att få höra om kristen tro. Jag liksom, mer intervju. Tänk om de kommer liksom. Så jag började mäcka jättemycket och de tyckte jag var oerhört jobbig liksom. Till slut sa jag, jag tar kontroll över allt, sa jag. Så stor tillit hade jag. Och sen var vi många som hjälptes åt. Så det blev en härlig gudstjänst på många sätt. Men jag tänker detta. Så måste det ju vara. När man är en kyrka som hela tiden vill bjuda in nya. Att man känner att vi måste göra allt vad vi kan. För att kunna vinna någon. Det är kulturen. Sen bjuder vi också in människor. Till någon slags innehåll. Och det som vi oftast återkommer i den här församlingen. Det är att vi säger att vi har tre stycken punkter eller tre stycken saker. Vi talar om tro, alltså vår kontakt med Gud. Vi talar om gemenskap och kontakt med varandra. Och vi talar om tjänande. Att vårt uppdrag är att hela tiden betjäna den här världen. De här tre sakerna är det som vi brukar återkomma till vid olika teman. Och så här, vi har broschyrer där ute som beskriver dem och så vidare. Och det är någon slags innehåll. Och jag tänker att det viktiga att tänka på där man bjuder in, det är att vi bjuder ju inte bara in till tro. Alltså det är inte bara så att vi tänker att om du får kontakt med Gud så kan du lämna alltihopa. Utan vi tror ju att detta hänger ihop. Vi bjuder också in människor till gemenskap. Vi bjuder också in människor till att tjäna. Och jag tror så här. Att de här tre sakerna kommer olika för olika människor. För en del ligger de andliga frågorna främst. När man bjuder in någon till tro. Då är det så att man vill liksom veta, finns Gud eller inte? Hör någon mig när jag ber? Är du säker på att du verkligen upplever kontakt med Gud? Eller fejkar du bara liksom? Alltså man vill veta detta. Var Jesus Guds son eller inte? Vem skrev Bibeln? Varför står det så? Alltså det är de frågorna som är i fokus. Men för andra människor så är det inte riktigt det. Utan man kanske delvis söker en gemenskap. Och börjar i den ändan. Och sen får man tag på tro. Och sen får man tag på tjäna. För ytterligare andra människor så kanske det handlar om att det här med att tjäna andra kommer först. Och ni vet att vi har ju försökt att satsa lite extra på det under våren här. Vi startade det här Handla för andra tillsammans med ICA här nere. Att Vissa lördagar så står vi och bjuder in folk att köpa en extra matkasse med lite torrvaror som vi sen via Angereds församling och Saronkyrkan in i stan delar ut till hemlösa som behöver det. Därför att vi tänker att vi vill inte bara liksom behålla den här insikten för oss själva. Vi vill också att tjänandet ska få vara en del av någonting större. Och det är därför som vi också bjuder in inte bara våra egna barn till våra barn- och ungdomsgrupper. Utan vi bjuder in alla vi ser och hör. Vi delar ut lappar i skolorna, vi är överallt. Ibland tycker de att vi är jobbiga, men det står vi för. Vi säger bara, vi gör allt för att vinna någon. Därför att ibland är det just i den gemenskapen som det börjar. Och det här är så viktigt. Jag satt och samtalade med i veckan med en församlingsmedlem som berättade att man hade fått ett tråkigt besked i familjen. Och nu visste man inte om det var tråkigt eller inte, men det stod och vägde så här. Och då uttryckte sig den personen så här. Det är så fantastiskt att känna av att man har familjens stöd och så har man församlingens stöd. Och så tänkte jag så här. Det är fantastiskt. Och det är fantastiskt för dig. Men så är det verkligen inte för alla. För många är det så att man har inte den första stödet. Man har inte familjens stöd på det. Man lever inte på det sättet. Att det plötsligt liksom dyker upp 10 personer direkt och liksom stöttar en 100%. Utan för många så är det så att man eventuellt har en. Kanske ingen som finns där. Och då tänker jag, då är det ju ännu viktigare. Att den här andra grejen finns. Att församlingen finns. Så för en del människor så är det precis den upptäckten. Att det fanns någon där. Som kommer att vara det viktigaste. Av tro, gemenskap och tjänandet. Alltså jag har nog livlig fantasi. Och det har jag nog alltid haft sedan jag var barn. På ont och gott. Men alltså när jag förberett denna predikan så har jag liksom hela tiden har min tanke skenat iväg. Och jag har tänkt så här att ja men tänk vad fantastiskt det skulle vara om liksom detta ännu mer fick bli vårat motto. Att vi gjorde allt för att vinna någon. Att liksom det blev en sån självklarhet det här med att vi bjöd in, att vi önskade att fler skulle vara med, att vi tänkte vilken kultur ska vi ha, hur erbjuder vi det här innehållet till andra. Hur jobbar vi med ärligheten, med transparens, med sanningen? Hur jobbar vi med både, liksom, båda sidorna av detta? Alltså, tänk hur församlingen skulle kunna se ut. Tänk vad spännande det skulle kunna vara. Och alltihopa detta grundar sig att vi tror ju inte att det finns en enda människa på den här jorden som inte behöver en kristen tro. Vi tror ju att det är det bästa som kan hända vilken människa som helst. Alltså, vem du än tänker på i din omgivning. Och tänk på några nu. Det kan vara i din familj, det kan vara kollegor i arbetet, det kan vara grannar, det kan vara goda vänner, det kan vara ovänner. Alltså, vem du än tänker på. Så det bästa som kan hända den människan, det är att de får tag i tron. Alltså, det finns ingenting bättre än att ge dem. Och därför så ville vi ju önska att vi skulle kunna göra det. Vi ska nu be en bön och vi ska sjunga en sång. Och sen efter den sången så kommer jag göra vi kommer att be tillsammans. Och då kommer jag göra en inbjudan. Och den kommer låta så här. Och därför säger jag den nu först en gång så får ni tänka lite mellan den här sången. Och den är ganska tydlig. Alltså, du som sitter här och lyssnar på detta nu. Vill du vara med i framtiden i den här församlingen? Vill du vara med och satsa på detta? Vill du vara med och forma en församling som gör allt för att vinna någon? Och i detta så ligger det två saker. Det ligger dels den utmaningen att vi tror att det här är en av de viktigaste sakerna i denna församling. Men det ligger också att det finns andra saker som vi inte tycker är lika viktiga. Och vi är beredda att ge detta vår fulla uppmärksamhet. Den utmaningen ger jag er medan vi sjunger en sång. Vi ber en bön. Tack Gud för det vi kan läsa i Bibeln. Och för att vi försöker på det här sättet lägga ut detta. Här är jag ber att din röst ska få ha varit tydlig i det som har sagts. Så att vi kan ha fått med oss någonting i vårt hjärta när vi går härifrån. Ett ord ifrån dig som kan ge oss kraft och styrka. Amen.